I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Låt oss be. Kära Herre Jesus Kristus, du som älskar oss och älskar alla människor, kom du och lär oss hur vi ska älska på ett rätt sätt, särskilt när vi är tvungna att säga nej, när vi är tvungna att ta avstånd, så att det inte uppfattas som högmod. Och framförallt så att inte vi blir högmodiga och tror att vi har någonting själva. Utan att vi som svaga syndare kan se våra medmänniskor på samma plan. Och förstå att också vi blir frestade och kan falla. Men att vi inte för det ska ursäkta oss så att vi inte kan försvara ditt ord när människor går emot. Eller så att vi inte försvarar synden, så att den tar överhand. Ja, Herre, välsigna du ditt ord på våra hjärtan. Amen. Hur kan avståndstagande vara ett uttryck för kärlek? Det finns hårda ord i Bibeln. I första Korintherbrevets femte kapitel uppträder Herrens apostel Paulus med att tillrättavisa läsarna för att de inte har drivit ut en man från sin krets då han har gjort en svår synd. Han talar rent av om att överlämna mannen åt Satan. Hur kan sånt motiveras av kärlek? Är det så att Gud inte älskar alla? Eller är det så att han inte vill att vi ska älska alla människor? Kanske vi också undrar över Galaterbrevet där Paulus i riktigt i början efter en kort inledning ryta till. Men om det än vore en ängel, men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Hur kan man förbanna någon man älskar? Jesus säger ju att vi ska älska våra fiender. Ska vi inte älska också dem som kommer med ett annat evangelium? Så har vi det vittnesbörd som uttrycks av kärlekens apostel Johannes i hans andra brev. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så ska ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Hur går det här ihop med budet att vi alltid ska vara vänliga och gästfria? Vi kan ju också tänka på hur Jesus bemötte judarna. Alltså inte alla judar, utan deras ledare, fariseerna, översteprästerna och de skriftlärda. Under sina sista dagar före sitt lidande och död sa han så här: ni ormar, ni huggorms yngel, hur ska ni kunna undgå att dömas till Gehenna? Det här lite som underlag. Jag kommer att försöka behandla det här ämnet i fem punkter. Först att vi ska ta avstånd från dåliga sällskap. Sen att ta avstånd från uppenbar synd. Att ta avstånd från falsk lära. Att ta avstånd från en falsk gemenskap. Och sen slutligen att fundera på hur kärleken till våra närmaste ska förhålla sig till kärleken till Gud. Då börjar vi med frågan om att ta avstånd från dåligt sällskap. Vi läser i den första salmen: salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Det finns en intressant utveckling i verben i den här salmen. Följer, går, sitter. Den onda vägen börjar med att man följer ett råd som leder vilse. Ett råd som kommer från de ogudaktiga men som kan verka sakligt och rätt. Det fortsätter med att vi går på syndares väg och därmed blir delaktiga i deras synd. Slutligen blir vi sittande. Vi sitter fast i gycklande tal bland dem som hånar och bespottar Gud. Motsatsen är att vi har glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord, mediterar, för att använda ett modernt ord. Det ordet lär oss att avvisa det dåraktiga rådet som de ogudaktiga ger, så att det inte får oss in på syndares väg och gör oss likgiltiga för gyckel och allt annat ont tal. Det här avspeglar en god lärdom som kan uttryckas så här, 1 Korinther 15. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. Ett gammalt talesätt lyder: säg mig med vem du umgås med, och jag ska säga dig vem du är. Det här går tillbaka till den grekiska dramatikern Euripides, som levde redan på 400-talet före Kristus. I andra Korintherbrevet 6 kapitel skriver Paulus: gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Mot de här förmaningarna brukar man ofta framhålla argumentet kärlek. En kristen flicka blir förälskad i en pojke som inte tror och tänker att han nog kan vinnas för Guds rike. Fast det ofta går precis tvärtom, är inte kärleken det största. Man ska väl inte avstå från kärleken fast den skulle leda till tvivelaktiga eller farliga sällskap. Ibland hör man också argumentet att kristna ska vara där människor rör sig, alltså också på dansbanor och rent av i dryckesgille. För där öppnar sig människorna mest och man kan få möjlighet att vittna om tron på Gud. Men då argumenterar man emot det som Gud tydligt sagt i sitt ord. Paulus säger tvärtom att vi ska hålla oss till dem som har ett rätt förhållande till Gud. Fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. Kärleken kan inte ställas i motsats mot Guds ord. Jesus säger i sitt avskedstal i Johannes 14: om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Kärleken utgår från Guds kärlek till oss. Han älskar med en nitälskande kärlek, en kärlek som inte kan acceptera att någon annan eller något annat ställs jämsides med honom, eller framom honom. Därför är han så angelägen om att vi inte ska komma i dåligt sällskap och hotar att föras bort från hans gemenskap. Därför förmanar och befaller han oss att ta avstånd från dåligt sällskap. Det som är genomsyrat av fiendskap mot Gud påverkar oss. Det är inte neutralt. Och det ska vi akta oss för. Där ingår också förförelser i dåliga filmer och dålig musik. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Sen ämne nummer 2. Ta avstånd från uppenbar synd. Vi återvänder till det ställe vi började med, 1 Korintherbrevet 5. Där tillrättavisas församlingen i Korint i mycket starka ordalag för att de tillåter en församlingsmedlem att leva på ett sätt som strider både mot Mose lag och mot romersk rätt. Så här skriver han: det talas om att det förekommer otukt bland er, sådan otukt som man inte ens finner bland hedningarna, nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru. Det här går tillbaka på tredje Mosebok, 18 kapitel, vers 8, där en sån sexuell relation förbjuds. Nej, det hade jag inte med här. Det står så här: du ska inte blotta nakenheten hos din fars hustru, ty det är din fars nakenhet. För säkerhets skull ska vi notera att det här inte handlar om incest med sin egen mor, utan det är fråga om en styvmor. Det måste ha varit så att fadern inte längre levde, En man levde alltså med sin fars änka. Gerts menar att det troligen handlade om att mannen hade henne som konkubin, alltså ett icke-registrerat äktenskap. Något som liknar vårt samboförhållande. Men Odeberg hävdar att ett sådant förhållande skulle ha varit accepterat av den tidens ogodaktiga samhälle. Det måste ha varit ett verkligt äktenskap, menar Hugo Odeberg. Men det handlade sannolikt om en icke-kristen kvinna, eftersom hon inte nämns desto mer i sammanhanget. Hur det sen än är, om det var äktenskap eller icke-äktenskap, så ser vi att också hedningarna, och här i synnerhet den romerska lagen, har en klar uppfattning om vad som är moraliskt rätt. Det är mer än vad man kan säga om vårt samhälle idag. Poängen i texten är att församlingen inte har insett att det är farligt att tolerera en dylik synd i dess mitt. Det är uppblåsta, skriver Paulus. Det vill säga, de tror sig ha en bättre kunskap än både den naturliga lagen och Guds ord. Därför har de inte reagerat. Och han skriver därför, och ändå är ni uppblåsta. Istället borde ni ha blivit så bedrövade att den som gjort sig skyldig till detta hade drivits ut ur er krets. Tillrättavisningen gäller alltså i första hand församlingen. Jesus har tydligt undervisat om det rätta förfaringssättet när en församlingsaktiv lever i uppenbar synd. Det föreskriver han i Matteusevangeliets 18 kapitel. Om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning och publikan. Här finns en liten variation bland handskrifterna som gör att det måste lämnas öppet om det handlar om en offentligt känd eller en enskild synd. I en del handskrifter står det nämligen om din broder har syndat mot dig. Handlingssättet är ändå detsamma. Det finns tre steg i processen. Det första, tala enskilt med honom. Det andra, ta med dig en eller två. Det tredje, ta upp saken i församlingen. Jag är också lite för snabb här. Avsikten med den här processen, de här tre stegen, är att brodern ska lyssna och överge sin synd. Om han gör det allt bra, då ska man förlåta och gå vidare. Om man håller fast vid sin synd och försvarar den, måste det bli en påföljd. Man kan inte låta den pågå. Påföljden är att betrakta mannen som en hedning och en publikan. Hur förhöll man sig då till hedningar och publikaner? Jo, vi vet ju att Jesus ofta tog sig an såna. Han lyssnade till den kananeiska kvinnan och till den romerska officeren. Han gick in till Sackeus och deltog i en måltid i hans hus. Han kallade Levi, som också kallas Matteus, till sin lärjunge och apostel. Betyder det här att man skulle vara öppen och generös mot en sån som syndat? Nej, här avses nog det som var praxis bland judarna. Jesus tog sig an syndare som omvände sig och sökte hans hjälp. Men han uppskattade inte sådana som levde i synd. Judarna tog inte emot hedningar och publikaner i sina hem, oberoende av hur ångrande de var. Man delade inte måltidsgemenskap med dem. Man betraktade dem inte som luft. De var människor som man umgicks med i det borgerliga livet. Man var ju tvungen att betala skatt åt tullmännen, publikanerna. Men man vägrade en sån gemenskap som hade en andlig karaktär. Det här förstår vi också av första Korintierbrevet 5. I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Jag menade inte alla otuktiga här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare, då måste ni ju lämna världen. För Jesu lärjungar och de kristna stod det fullständigt klart vad Jesus menade. Man skulle inte ha sådana med i sin gemenskap. Därför var man i urförsamlingen noga med att inte ta emot sådana till nattvardsmåltiden. Reformatorerna har definierat en sådan uteslutning som lilla bannet. Det fanns också någonting som hette stora bannet. Och det innebar att man utsattes för ett borgerligt bann som kunde betyda dödsstraff. Det tillämpade man inte i den lutherska kyrkan. Lilla bannet förespråkas däremot i bekännelseskrifterna. Och det innebär avstängning från nattvardsbordet. Det är det som brukar kallas kyrkotukt. Något som numera anses vara avskyvärt och därmed också är avskaffat i folkkyrkan. När alltså Paulus skriver att denna man som lever i öppen otukt ska drivas ut från församlingens krets, avser han att mannen inte skulle tillåtas att dela församlingens gemenskap. Kapitel 5 avslutas med orden: driv ut ifrån er den som är ond. Hur kan en sådan hårdhet förenas med kärlek? Med förmaningarna att älska varandra och också älska fienden. Jo, om vi läser verserna 3-5 i samma första Korintherbrevet 5 kapitel, så får vi ett förtydligande. Jag som är frånvarande till kroppen men närvarande i anden har för min del redan, som jag vore jag närvarande, i vår Herre Jesu Kristi namn fällt domen över dem som handlat så. Det skedde sedan ni och min ande med vår Herre Jesu Kristi makt för samman för att överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv, för att anden ska bli frälst på Herrens dag. Det här är verkligen starka ord som aposteln tar till. Att överlämna mannen åt Satan till köttets fördärv. Vad innebär det? Det kan betyda att Satan utsätter honom för allt möjligt ont, sjukdomar, lidanden och anfäktelser. För det vill han ju göra med oss. När vi hör till Jesu gemenskap har vi förmånen att be för varandra, att stöda och trösta varandra. Men den som utsätts för kyrkotukt lämnas utanför den välsignelsen. Jesus ger strax efter i 18 versen i Matteus 18 löse och binde nyckeln till församlingen. Amen säger jag er, allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Den som blir bunden i sin synd, som är en parallell till att bli behandlad som en hedning och en publikan, han har inte del av den välsignelse som Jesus fortsätter med strax efteråt. Vidare säger jag er, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min fader i himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Den som lever i uppenbar synd ska inte få del av dessa välsignelser. Han ska inte betraktas som en broder. Visst ska han vara föremål för bön, och han ska ta vara på och ta till sig Guds ord. För syftet med allt det här är ju, mannen utlämnas inte till evig fördömelse. Avsikten är att anden ska bli frälst på Herrens dag. Alltså att han ska få vara med i den skara som möter Herren med glädje och åberopa den rättfärdighet som Jesus har skaffat också åt honom. Syftet med kyrkotukten är alltså att göra allt för att återföra syndaren till den rätta vägen och till Jesu och församlingens gemenskap. Det är verkligen kärlek. Kärleken kan alltså kortsiktigt ta sig uttryck i att man stänger syndaren ute från de kristnas gemenskap, särskilt från den heliga nattvardsmåltiden. Vi kan här jämföra med vad Jesus säger till församlingen i Thyatira i Uppenbarelseboken 2. Men det har jag emot dig att du låter kvinnan Isabel hållas, hon som säger sig vara profetissa och undervisar och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta kött från avguda offer. Isebel är troligen ett tecknamn för en kvinna. Isebel var kung Ahabs ogudaktiga hustru som förledde kungen och hela Israel till avgudadyrkan. Problemet var att församlingen lät henne hållas. Det vill säga att församlingen tog inte itu med denna synd som skedde mitt i församlingen. Hon blev orsak till att man tillät otukt och fick en förvrängd syn på kött från avgudaoffer. Något som Paulus har undervisat om i sina brev och som borde vara klart. Det finns också en förebråelse här för att man låter denna kvinna undervisa. Vilket strider mot Paulus förbud i 1 Korintherbrevet 14 och 1 Timoteusbrevet 2. Också i brevet till Pergamus finns samma slags förebråelse, men här gäller det falsk lära och vi ska återkomma till det om en stund. Ett viktigt ord här i 1 Korintherbrevet 5 är surdegen. Ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade. Ty vårt påskalam Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg. Det är möjligt att det här brevet nådde korintierna kring påsktiden. Under påsken skulle man ju rensa ut all surdeg och äta osyrat bröd. När Jesus undervisade sina lärjungar om hur de skulle ta sig till vara för fariseernas och de skriftlärda surdeg, då förstod de inte först vad han menade. Men sen förstod de att han menade deras lära. Vi kristna lever i påsktiden, tiden efter uppståndelsen, och vi ska varje dag uppstå med Kristus till ett nytt liv. Därför ska vi inte tillåta att surdeg finns ibland oss. Lite surdeg syrar hela degen. Det onda griper omkring sig. Det är farligt. Idag är det i de flesta fall självklart att unga flyttar samman när de börjar sällskapa. Att som kristna gå emot denna sed väcker uppmärksamhet och kan vara nog så svårt. Det kan också vara en svår frestelse för församlingen att tillåta det, kanske för att inte stöta sig med betydande församlingsmedlemmar. Eller för att inte utsätta sig för obehag. Men då ska vi komma ihåg Jesu och apostlarnas skarpa undervisning på den här punkten. Vi går så vidare till den tredje punkten, ta avstånd från falsk lära. Det som vi kanske först tänker på när vi talar om att ta avstånd är att se upp med villfarelse. Och det är ju någonting väldigt centralt redan i Jesu undervisning. Likaså i apostlarnas brev och i den kamp som den kristna kyrkan förde under de första århundradena. Tyvärr är den undervisningen väldigt nedtonad i de flesta kyrkor idag. Det är inte politiskt korrekt. Talar man om villfarelser gäller det ofta sådant som är uppenbart avvikande från kristen tro. Som Jehovas vittnen, mormoner, varför inte islam, hinduism och buddhism. Då är det lätt att hitta sympatier för att ta avstånd. Men villfarelsen är allra farligast när den ligger nära Kristi lära. Det ser vi redan av Jesu undervisning i bergspredikan, som är det klassiska stället när det gäller villfarelser, nämligen Matteus 7, 15. Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlystna vargar. Jesus varnar oss inte här för vargen när han kommer som en varg. Inget får kan ta miste om det ser en varg komma. Då vet alla att det är farligt. Men kommer vargen i en fårpäls, hur ska man då kunna veta vem som är farlig? Samma varning hittar vi i Apostlagärningarnas 20 kapitel. Där Paulus säger till de äldste från Efesus. Jag vet att när jag har lämnat er ska rovlyssna vargar komma in bland er och de ska inte skona jorden. Ja, ur er egen krets ska män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Det som är så farligt att dessa män kommer ur vår egen krets. De ska ha fullt förtroende. De ska vara ansedda bröder. De ska uppträda som fina kristna. Men det finns en antydan i det föregående. Vad som skiljer dem från Paulus egen verksamhet. För Paulus säger om sig själv så här. Jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan. Dessa falska bröder har inte predikat hela Guds vilja och plan. De har lämnat bort en del. Troligen är det för att de har tvekat om de får problem med att säga sådant som inte ligger i tiden. Som massmedia kan göra till rubriker. Eller som någon kan ta illa upp för. Kanske gäller det sånt som vi nyss tog upp. Om någon i församlingen lever på ett sätt som inte stämmer med Guds ord. Så kan man inte ta upp det för att inte stöta sig med dem. Kanske är man rädd för att mista medlemmar i församlingen. Men att utelämna något från Guds ord är redan att främja villfarelse. Vi har ett ställe till som brukar anses vara ett grundställe för hur vi ska hantera villfarelse. Och det är Romarbrevets 16 kapitel. Jag uppmanar er bröder att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli ett i fall. I strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk. Och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. Det här är en parallell till orden i Apostlagärningarna 20. Den som har levt i församlingens mitt och kanske är en ansedd förkunnare. En som talar fint. Som är vänlig och sympatisk på alla sätt. Och som uppskattas av många. En sån är allra farligast. När han talar sådant som inte stämmer med Guds ord. Eller som inte är allt Guds ord. Här sägs också tydligt hur vi ska bete oss. När en sådan villolärare har avslöjats. Vi ska vända oss bort från honom. Han ska inte få möjlighet att föra människor vilse. Han ska märkas ut så att alla förstår att ta sig till vara. Man ska inte bara tyst nonchalera honom. Det här framgår klart av orden i Titusbrevets 3 kapitel. En villolärare ska du visa ifrån dig sedan du varnat honom en första och en andra gång. Eftersom du vet att en sådan är på fel väg och syndar och har dömt sig själv. Det är farligt att lämna en sådan kvar i gemenskapen. Han sprider surdeg. Han är farlig för Kristi kyrka. För hans verksamhet underminerar tron. Och man ska inte dröja med att visa bort honom. En eller två gånger ska han varnas. Låter han sig inte talas till rätta ska domen offentliggöras. Eftersom han redan har dömt sig själv. Jag kan också påminna om att Paulus i 1 Timoteusbrevets 5 kapitel säger att den som syndar offentligt ska också tillrättavisas offentligt. Vi har också en varning för att låta villolärare hållas i Uppenbarelsebokens 2 kapitel. Och det är just det här som jag redan hänvisar till. Jag har något emot dig att du har några där som håller sig till Bileams lära. Han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn så att de åt kött från avgudaoffer och bedrev otukt. Så har också du sådana som på samma sätt håller sig till Nikolaiternas lära. Hur kan vi allt detta dömande säga att det är kärleken som driver? För det första för att det är Gud själv som ger anvisningarna. Och det är han som verkligen vet vad kärlek är. För det andra för att vi ser vart de falska lärarna vill få oss. Bort från tron, under djävulens herravälde och slutligen till helvetet. Det är inte kärlek att låta sådant ske. Det är inte kärlek om man uppmanar någon att köra med snöskoter över en snötäckt is. Något som Hans för en tid sedan hade med i en blogg. Om man vet att isen inte kommer att bära så ska man ju varna om möjligt förbjuda den som far iväg på den svaga isen. Att låta människor gå med öppna ögon i famnen på djävulen utan att varna dem är verkligen kärlekslöst. så tar vi den fjärde punkten, ta avstånd från en falsk gemenskap. Vi ska återvända till andra Johannesbrevet. Där talar kärlekens apostel om bedragaren antikrist i starka ord. Men inte bara om honom utan också om att inte göra oss medskyldiga till hans onda gärningar. Den som inte förblir i Kristi lära utan går ut över den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både fadern och sonen. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så ska ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar. Vad menar Johannes? Ska vi inte släppa in en elektriker eller rörmokare i vårt hem om han inte är kristen, om han inte är med i vår församling? Ska vi inte få välkomna grannar på kaffe om de inte är helt renläriga? Nej, här handlar det inte om sånt. Det handlar om en andlig gemenskap. En gemenskap som innebär att man förutom att välkomna en person rent neutralt också ger en uppfattning om att man också omfattar hans lära. För att förstå det här behöver vi vara medvetna om hur man i den judiska och antika traditionen såg på måltidsgemenskap. Vi får veta till exempel i Apostlagärningarna 11 hur judarna reagerade när Petrus efter Guds direkta uppenbarelse hade besökt hedningen Cornelius och delat måltidsgemenskap med honom. När Petrus kom upp till Jerusalem började de omskurna att angripa honom. De sa, du har besökt oomskurna och ätit tillsammans med dem. Det som Johannes säger är att vi inte ska hälsa falska lärare i vår gemenskap på ett sådant sätt att det ger en signal att vi godkänner deras lära. Han förbjuder en länkad relation till villolärare, kunde vi uttrycka det. Det här betyder i klartext att om biskop A hävdar en lära som är uppenbart falsk och pastor B inbjuder honom att predika eller dela sakramenten, så förbjuder skriften oss att hälsa pastor B välkommen i vår gemenskap. Han må vara hur god talare som helst och han må ha ett stort förtroende i vår församling. Men det att han välkomnar biskop A i sin gemenskap gör att vi inte kan hälsa honom i vår andliga gemenskap. Ett tydligt uttryck för att dela den andliga gemenskapen är att vi i vår gudstjänstliturgi av gammalt har en växelhälsning. Där församlingen på pastorns hälsning Herren vare med eder svarar så och med din ande. Man uttrycker här sitt ömsesidiga godkännande, eller det församlingen som uttrycker sitt godkännande av pastorn och hans verksamhet och lära. Ännu mer tydligt blir det här i nattvarden enligt första Korintsebrevet 10. Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom det är ett bröd är vi som är många en kropp, till alla får vi vår del av detta enda bröd. Det bud som kärlekens apostel förmedlar gör det omöjligt att inbjuda en folkkyrkopräst att predika eller undervisa i vår församling. För genom sin verksamhet i folkkyrkan som hyser och tolererar mycket allvarliga villoläror ger han en signal att det är rätt att dela gemenskapen med dem. Tvärtom har vi enligt många bibelord som vi redan citerat skyldighet att dra oss ifrån dem som lär falskt. Och vi ska inte ha samröre med dem i deras gemenskap. Att göra så är inte högmod eller dömande. Det är lydnad för Herrens ord. I uppenbarelseboken beskrivs de stora fienderna till Gud, djävulens hantlangare i världsmakten och den falska kyrkan. Den kallas också den stora kökan och Babylon. I uppenbarelsebokens 18 kapitel finns ett klart besked hur vi ska förhålla oss till dem så att vi inte gör oss delaktiga i villfarelsen. Och jag hörde en annan röst från himlen säga, gå ut från henne mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Jag måste i det här sammanhanget också påpeka att det lätt kan uppfattas som högmod att göra så. Om vi handlar och uppträder så mot dem som inte tillhör vår gemenskap, att de känner sig mindre värda som andra klassens kristna, så handlar vi inte som Jesus. Han tog sig an de svaga. Han visade tålamod. Han undervisade fariseer och publikaner och åt med dem trots att det var anstötligt. Det gjorde han för att visa dem en kärleksfull omsorg så att de kunde få del i hans frälsning. Vi måste komma ihåg att vi inte är som Jesus. Han visste allt. Han behövde inga föreskrifter. Han var utan synd. Vi är svaga och kan lätt falla. Därför behöver vi föreskrifter. Och dem har vi i Bibeln. När Bibeln har talat har vi inte rätt att ifrågasätta och tolka om det. Men samtidigt som vi har skarpa varningar och förbud mot att ta emot och godkänna falska lärare, har vi bud som säger att vi ska vara ödmjuka och ha tålamod. Det kan hända att den som är smittad av falsk lära har en önskan att i allt hålla sig till Guds ord, men han saknar klarsyn. Så är det ju också med den villolärare som Paulus talar om i Titusbrevet. Han behöver varnas och förmanas en eller två gånger. När det gäller våra närmaste eller våra vänner ska vi inte automatiskt utgå från att de är villolärare för att de delar en annan gemenskap än vår. Vi ska i vårt liv, i våra attityder, ord och handlingar visa kärlek och omtanke. Men den falska gemenskap de delar ska vi ta avstånd från för att de ska se av vårt handlande att de löper fara att komma bort från tron. Det här gör vi för att vi själva kanske tidigare har gjort som det. Det har jag åtminstone gjort. Och för att vi vet att vi också kan frestas att komma bort från tron. Och så den sista punkten. Kärleken till våra närmaste i förhållande till kärleken till Gud. Vi ska till sist stanna inför det allra svåraste av allt. Jesu bud om att ställa honom högre än våra allra närmaste. Om det här har han gett oss undervisning i Matteus evangeliets 10:e kapitel. Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor. Och en man får sina egna till fiender. Den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig. Och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. Här handlar det om en tillämpning av det första budet. Ingenting ska vara högre i vårt liv än Gud. Om någon vore det sen en äkta man, en far, en dotter eller en svärson kommer med sådant som placerar Guds ord i andra hand lägre än deras önskningar och krav. Då har vi ett klart bud som säger att vi måste fråga mera efter Guds ord än människors ord. Där ställs kärleken till Gud mot kärleken till våra närmaste. Det handlar alltså om att komma ihåg varifrån kärleken utgår. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Här är nyckeln. Med blicken uppåt mot Gud och hans kärlek som skriften vittnar om ska vi också förstå hur vår kärlek till våra medmänniskor ska ta sig ett rätt uttryck. Därför kan vi avsluta med att påminna oss Jesu ord i hans avskedstal. Om ni håller mina bud förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Det får vi be om varje dag, att det ska gälla oss och att det också ska gälla vår familj, våra närmaste, våra vänner, våra grannar. Ja, alla dem som vi möter i vårt liv. Må Gud ge oss den rätta ödmjukheten och fastheten i det här. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.